One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till Lilla Namo stad. Jag är stadsplanerare på Ramböll där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Barakat. Välkommen.
Tack så mycket.
Spelar vi in? Ja. När man googlar dig så står det att du är statsvetare, kommunikatör, du föreläser, du är demokratiagent och ganska högt upp på listan så kommer också att du finns med på Flashback. Jag har inte tryckt på de länkarna, men...
Om jag gör.
Jag tänker att man har lyckats när man får kritik och folk känner sig hotade av orden som kommer ut ur ens mun. Och både jag och du älskar ju ord och böja dem på okonventionella sätt och leka med innebörden och ändra dem kanske lite utifrån våra egna erfarenheter som ju inte representeras i Svenska Akademins ordbok. Alltså våra erfarenheter.
Verkligen.
Och orden definierar mycket vilka fysiska rum man får röra sig i och vilka rum man då är utanför eller exkluderas ifrån. Och vi kommer prata lite om ordet som en maktfaktor till ett innanförskap, inom citattecken, eller för att passa in i normen.
Yeah.
Men jag tänker också, jag tycker alltid det är intressant att komma bakom personen. Vi känner ju varandra sedan ganska många
disclaimer,
år. Disclaimer, det är en disclaimer. Sedan ganska många disclosure. År tillbaka. Ah, yeah,
absolut, we go way back.
Och det är väl ett av mina syften i podden är att ha folk som jag har känt för att också få visa de perspektiven som jag tycker är intressanta. Men vi ska gå tillbaka lite för att just förstå vem du är och hur du hamnar där du är idag. Och de platserna som definierar oss eller dig. Så låt oss gå tillbaka till någon gång kanske på 80-talet på blåa linjen.
Nu kommer vi avslöja hur gammal jag är också.
Jag sa 80-talet någonting.
Nu vet ni, jag är 40 år. Vi kan bara så här säga det rakt ut.
Så jag tänker så här, det var långt innan man förstod att man bodde i en stigmatiserad öken.
Ja.
Eller plats. Mm. Men hur formade och definierade Tensta dig som plats när du var liten?
Shit, det här är en sån bra fråga. Och det blir så här en riktig så här mental tidsresa.
Mm.
Det är inte ofta jag får chansen eller tar chansen att prata så mycket mer om min uppväxt. Så jag uppskattar den frågan, men... Jag håller med dig, det är ju verkligen så att när du är barn, alltså av många olika faktorer, så är du inte nödvändigtvis medveten om att du lever i en stigmatiserad stadsdel. Det smyger på en. Och när du väl blir kognitivt utrustad att tolka sociala signaler, då börjar du ju mer och mer förstå att så här, det är någonting med den här platsen som skaver. Jag tror att jag blev... Alltså jag började lära mig det väldigt tydligt när jag började spela fotboll i Brommapojkarna. Det gjorde liksom att jag, liksom min kropp färdades väldigt mycket i vita rum. Och det gjorde liksom att på olika sätt så blev jag ifrågasatt, misstänkliggjord. Och ibland var det så här ren och skär nyfikenhet eller exotifiering. Och som liksom fick mig att börja reflektera över min kropp. Att jag levde en icke-vit kropp.
Hur gammal var du då?
Kan jag ha varit... 10-11, kanske någonstans där liksom. Så tidigare hade jag spelat fotboll liksom i en klubb som heter Pioneros som hade startats av så här chilenska migranter. Och där var vi liksom så här många så här människor från olika delar av världen, men alla liksom det gemensamt att vi rasifieras som icke-vita. Och där var vi liksom ett team i så här ordets dubbla bemärkelse. Men även då kunde jag märka av när vi spelade så här, mot andra lag att vi hamnade i så här märkliga situationer och att jag tror att vid något tillfälle hade någon så här refererat till oss som ett invandrarlag, kommer jag ihåg. Alltså det var alltså jag ska säga så här, det var inte sagt med så här elak ton eller något. Det var bara så här ett konstaterande Och så här, sådana signaler började jag snappa upp mer och mer. Så att där någonstans, alltså när jag kom i kontakt med majoritetssamhället tydligare och tydligare, så började jag också liksom förstå att min kropp politiserades som annorlunda.
Men och när, det, när du insåg det, kanske när du var lite i tonåren, vad gjorde det med dig? Tänkte man på det?
Alltså det påverkade min självkänsla, för att jag vet till exempel att när jag kom ut och träffade folk som inte var från Tensta till exempel, så hade de en hel del såhär, de hade en tydlig idé av vad Tensta var. Alltså det fanns, jag mötte redan en förståelse så att säga. Fördomar för att inte också. Och det var alltså, det var liksom att jag kom aldrig till en neutral, alltså vi möttes nästan aldrig så här i neutral, vår interaktion var nästan aldrig neutral, utan det var ofta, ja, är du från Tensta? Sen kom ett, ja, jag har hört det här, är det sant att det här? Och det var i regel så här negativa stereotyper som jag på olika sätt blev tvungen att förhålla mig till. Och det, även det där påverkade ju vad jag började själv tycka om området, och jag började liksom se det utifrån med andra ögon. Alltså många saker som jag inte uppfattade som problem.
Jag tror också så här, när jag ställer de här frågorna just kopplat till platsen, så speglar det kanske vad jag själv undrar om mig själv. Alltså i den åldern.
Mm.
Kände du ett typ av hat till platsen under någon tid? Eller hat till att varför bor jag här?
Det kom senare. Jag vet inte om hat är ordet, men jag började absolut känna att jag ville disassociera mig från stigma. Så det var det handlade om. Så jag tror att jag kom till en punkt i mina tonår, tror jag det var, att när folk frågade var är du från, så började jag säga att jag var från Spånga. Vilket är en teknisk sanning. Tensta ligger i Spånga. Men jag förstår ju allt tydligare idag i efterhand att det sa jag ju för att igen liksom för att distansera mig från stereotyper. Och det här inom forskning, man brukar prata om navigation by fear. Det är något som används inom feministisk forskning. Och då brukar man huvudsakligen prata om att kvinnor undviker platser och rum för att man är orolig för att bli utsatt för sexualiserat våld och diskriminering och trakasserier. Så jag har lånat det konceptet för att också beskriva hur jag själv har rört mig i olika rum. Just för att jag har varit försöker distansera mig från stigma. Och då har jag också tänkt på det så att det också kan vara alltså emotionellt hur du rör dig. Alltså att jag har undvikit rum där jag har föreställt mig att det kan förekomma diskriminering. Eller jag har undvikit frågeställningar som jag tänker är politiskt laddade. Och då har jag till exempel under en viss period, då sa jag Spånga. Alltså det var inte för att jag skämdes för att jag var från Tensta, det var för att jag orkade inte klä skott för alla de här stereotyperna. Det var typ så, är det sant att det är farligt där och så vidare. Det var liksom internaliserade diskurser eller mediebilder som människor gav uttryck för. Och många gånger så var det alltså jag ska liksom poängtera att det är inte att nödvändigtvis att folk vaknar på morgonen och säger så här, nu minsann ska jag säga någonting rasistiskt som Tensta. Så det väldigt mycket blir så. Jag började också känna av det väldigt mycket när jag började plugga på universitetet. Där det var, jag tror att, jag minns en situation där någon hade sagt typ, är du från Tensta? Och sa de typ, känner du Ali typ?
Alltså, du och vet, varför jag skrattar jag också för att det bor 50 Ali i
ja, till att börja med. Min instinkt var att vilken Ali. Men det var sådana frågor. Så kunde det vara så här folk som bara så här, jag har varit i Tensta en gång och jag var där och åt en falafel på bla bla typ. Så jag bara så här, alltså det var, jag hamnade i så här lägen där jag visste inte riktigt hur jag skulle kommentera det. Jag bara så här, okej, vad ska jag säga? Sen kunde det vara så här, ännu mer så här elakartade fördomar också kring typ, ja, men mycket kriminalitet och sånt. Och det, är så här, det är sånt som kablas ut väldigt mycket. Så att, så här, jag märkte också ibland en kille i min klass. Jag kom in och jag brukade prenumerera på The Economist. Och det här, är så här, det här faller under så här, tonarter. Jag ska vara noggrann med att säga så här, det är inte säkert att det var det jag menade. Men det var verkligen så här, jag tolkade situationen. Så sa han typ så här, läser du The Economist? Alltså med det tonfallet. Jag var så här,
det där duet.
Ja, exakt. Man har hört det flera gånger. Läser du The Economist? Det var så här, läser du The Economist? Ja. Vad skulle jag inte göra? Det var så många sådana så här, mikroaggressioner, så här, små incidenter som nu när vi pratar om det så kommer jag ihåg mycket av det. Så det var liksom en resa, det här som du beskriver. Liksom. Det kom stegvis.
Jag tänker på det här som du sa om att distansera sig från ett stigma. Och det är väl någonting som på ett sätt sker inombords, för att din kropp är din kropp, vart du än är. Men det fanns ju också vissa människor som gjorde tvärtom. att de blev stigmat på något sätt. För att det blev som en självuppfylld profetia. Kan du känna en neutralitet idag till det stigmat som finns?
Alltså det, jag tror att det är det som är det, ett av de här huvudteman. Det är att kan en icke-vit kropp någonsin få vara neutral?
Mm.
Kan den någonsin få vara opolitisk? För våra kroppar är alltså politiskt kodade i så här djup mening.
Mm.
Och det är därför, där jag tycker att språket kan vara ett intressant verktyg. Och jag har också med åren börjat intressera mig mer för vad det här gör med mig själv.
Mm.
Och med andra människor som har liknande erfarenheter. För det är precis som du säger, det finns liksom individuella variationer här. Folk förhåller sig till de här, den här problematiken på olika sätt. Vissa människor kanske inte använder termer som strukturell rasism eller rasifiering, men förhåller sig ändå till det här samhällsfenomenet som finns där.
Mm.
Alltså, jag har till exempel jag dejtade en tjej för många år sedan och hon var inte så jätte intresserad av att diskutera rasism på det sättet. Men jag märkte till exempel när hon ringde och bokade bord och vi skulle käka middag, så brukar hon ta inom citationstecken ett svenskt klingande namn.
Mm.
Och,
så, klassiker för hej, jag heter Sara.
Exakt så. Och så frågade jag så här, men varför gör du så här? Och då var hon så här, hon såg det rätt så neutralt. Så man, nej, men jag vet att det blir lättare att få bord då.
Mm.
Och då i mitt huvud, så här, var så här...
kaos.
Ja, det exploderade. Ja. Så jag bara, men det betyder att du förstår att det finns strukturella rasister ute. Alltså det är alltså med, i den bemärkelsen att det är inget fenomen som bara kan isoleras enskilda händelser eller individer. Hon bara, jag ska riksa på akten. Så hon bara, jag antar det. Men hon gjorde liksom ingen större sak av det.
Mm.
Utan hon tänkte så här, det var en strategi.
Ja.
Och jag intresserar mig väldigt mycket för strategier. För jag tänker att de kan ske både medvetet och undermedvetet. Jag har vänner som är, i brist på bättre ord, i interraciala relationer. De har berättat att de skickar alltid sin vita partner till bostadsvisningar till exempel. Och det är för att människor är mer eller mindre medvetna om att det finns en risk att utseende markörer som hudfärg, hårfärg, brytning och så vidare kan rendera i diskriminering.
Mm.
Och då utvecklar man strategier. Det är någonting jag intresserar mig väldigt mycket för. Jag skulle nog vilja forska om det i framtiden. Det är typ, vilka strategier tillämpar vi för att undvika att bli utsatta för diskriminering?
Mm.
Så jag vill också börja se det. Så ibland så finns det en ganska trött diskussion om att så här, självhat och internalisering och så vidare. Jag personligen tycker att det är en ganska banal diskussion. Jag tycker också att den är stigmatiserande i sig. Jag tänker mer på att det här är i grunden rätt så rationella beslut människor tar.
Mm.
Det är inte att du behöver hata din egen hudfärg. Det behöver inte vara så...
Som en överlevnad.
Ja, exakt. Det är en överlevnadsmekanism. Och du tolkar signaler från samhället som säger till dig vad som kan ge dig vad.
Mm.
Och då har jag förståelse. Även om jag inte tycker att det är nödvändigtvis rätt strategi att inta.
Mm.
Så har jag förståelse för att vissa människor använder den typen av tekniker. Jag gör också det. Det är bara att de tar sig uttryck på olika sätt. Alltså, jag löper en post på Instagram häromdagen. Om typ att jag märker att jag använder en uppsättning andra ord när jag är i vita rum.
Mm.
Jag ska för säkerhet skulle bara säga, när jag säger vita rum så menar jag alltså homogena rum som befolkas av en vithetsnorm.
Mm.
Det är alltså inte biologi som vi pratar om här. Det är ointressant, utan vi använder de här termerna för att
förklara
maktstrukturer kopplade till hudfärg. That's it. Men jag märker liksom att jag, till exempel ett ord som jag ofta använder när jag är i vita rum, det är kanon. Och du känner mig ju.
Ja.
Alltså, förstår du? Alltså, och det är jag ska återigen braska igen. Jag ska braska och säga. Det är inget fel på ordet kanon. Alltså, gå loss på det.
Jag har en. Toppen.
Ja, toppen, jag skulle precis säga det. Toppen är samma sak. Mm. Super. Alltså, och jag säger så här. Jag börjar märka mer med åren att så här pratar jag inte i sammanhang där jag känner att jag kan vara autentisk av mig själv. Så varför skiftar jag? Och det finns ett begrepp för det på engelska. Det är code switch.
Mm,
och det är att folk code switchar, kodväxlar. Och det är en anledning till varför jag är intresserad av språk och tycker att vi behöver en uppdaterad begreppsapparat i Sverige. För att vi har en relativt fattig begreppsapparat för att beskriva rasistiska fenomen.
Mm.
Och därför finns det ett stort värde både för människor som vill förstå rasism på ett djupare plan, men också för oss som utsätts för det. Vi behöver ett språk. Alltså, det är lite grann så här, har det inte ett namn så är det som att det inte existerar.
Nej, exakt.
Så det blir som ett så här diagnostiskt verktyg. Så nu vet jag, okej, jag kodväxlar, jag codeswitchar.
Mm.
Och det finns väldigt mycket forskning kring det. I USA på sistone så har det kommit ännu mer forskning från sociologiskt håll om att svarta män använder en hel drös tekniker för att framstå som icke-hotfulla och icke-aggressiva. Och där är det bokstavligt talat en överlevnadsmekanism. Mm. För att ja, efter BLM vet vi mycket väl att om du tolkas som aggressiv eller hotfull eller misstänkt ser du ut som kriminell. De här stereotyperna är starka kring svarta människor globalt. Så kan det resultera att polisen dödar dig. Vi kanske inte har riktigt så alarmerande situation i Sverige av den enkla anledningen att svensk polis har en helt annan vapenkultur och så vidare. Inte lika skjutglada. Det ska vi vara vaksamma och liksom tacksamma över. Men, eller tacksamma och tacksam. Det är liksom ett bättre system på det sättet. Så tappar jag bort mig lite grann. Men min poäng är bara att jag märker också, tack vare den forskning som jag så här, är beläst inom, att jag gör de här sakerna. Mm. Och de kan yttra sig på ett väldigt vardagligt sätt ibland.
Mm.
Och det är till exempel att jag... Liksom, det är också att jag ändrar min pitch ibland. Mm. Alltså jag är så här, hej!
Ja,
det blir toppen. Mm. Alltså, skulle jag aldrig prata med mina grabbar liksom.
Det jag tänker är det du sa innan om att så här, du hade velat forska mer i hur strategier kan, jag vet inte, hjälpa till att ha en normal vardag utan att behöva tänka på hela tiden hur man beter sig.
Exakt.
Och det där är också jättekopplat till det offentliga rummet och stadsplanering och så här, hur rummen gör att vi för oss och pratar annorlunda.
Mm.
För att det är så här, det är klart att man kanske har en mer professionell ton på jobbet än vad man har med sina vänner, men att man ska behöva ändra sättet man är på. Som du säger, det känns inte som att man är genuin mot sin
själv.
Egen person.
Ja, verkligen.
Och jag gjorde faktiskt en pakt med mig själv för några år sedan att så här, jag ska aldrig mer kompromissa med vem jag är på min arbetsplats. Jag ska fullt ut vara mig själv. Och jag vet inte hur det mottas, men jag bryr mig inte. Nej. Alltså du vet, jag menar inte att jag är bättre än andra som bryr sig.
Nej, jag hör det.
Utan att vi måste lära oss också att inte bry oss.
Mm.
Och så här, säga, här, varsågod, ta mig som jag är.
Mm.
För det är också tyvärr så det sker förändring.
Ja.
I att, du vet, ingen kommer ge oss makt. Man måste ta den. Och så har det varit i alla tider. Även om man önskar att det var annorlunda.
Nej, men alltså, jag hör det. Och jag tror att de som menar allvar med sitt så här, mångfaldsarbete. Så här, en term som har börjat användas mer, det är så här, belonging eller tillhörighet. Och det är hela grundidén med att skapa en inkluderande kultur är att alla människor oavsett bakgrund ska ges möjligheterna att få alltså, vara sitt fulla jag. Mm. Att få ta med sig sitt autentiska jag. Och det här kan ju appliceras i många olika sammanhang, i olika diskrimineringsgrunder givetvis. Men jag tror att det är en väldigt hälsosam och viktig pakt du har gjort. Och jag tror att det är bra att vi pratar om det här mer så att också människor som tillhör vithetsnormen eller så här, majoritet svenskar kan förstå att det finns människor som har annorlunda erfarenheter baserat på så här, hur våra kroppar tolkas.
Mm.
Och jag använder ju så här tekniska begrepp som tolkas och kodas för att jag vill vara noggrann med att det här är processer.
Mm.
Alltså det händer saker i samhället som gör att ens kropp kodas på ett annorlunda sätt. Mm. Och det leder till andra negativa erfarenheter i form av diskriminering. Det kan vara rasprofilering. Och jag tror att för oss, jag ska inte säga oss, jag ska utgå från mig själv. Men jag tror för mig som är svart, det finns liksom en så här diskrepans mellan hur jag betraktar mig själv och hur jag ofta behandlas, bemöts och betraktas av samhället. Jag brukar skoja och säga så här, jag ser mig själv som en svensk etiopisk södermalmsbo som älskar svart te och varm havremjölk. Okay? Men det är inte det. Så här, mina grannar ser ibland när de pratar engelska med mig. De ser en person som de intuitivt läser som svart och gör antaganden kring mina egenskaper, det vill säga att jag kanske inte pratar svenska till exempel. Det här sker blixtsnabbt. Det är så här implicit biases. Det är inte något så att det är inte att de står utanför grannskapet och så här nu jävlar ska jag diskriminera min svarta granne. Många gånger sker det här väldigt intuitivt och den samlade forskningen visar att hudfärg och hårfärg, ögonfärg till exempel. Alla de här kulturellt kodade utseendemarkörerna är bland det första vi lägger märke till.
Mm.
Det är inte bara att vi lägger märke till det, det är att vi också tillskriver det mening.
Mm.
Och det är det som är ras eller rasifiering. Det är därför vi börjar prata om de här sakerna. Det är att vi har fortfarande ett rastänkande som driver vårt beteende. Och där blir ett begrepp som rasifiering, alltså görandet av ras. ett viktigt verktyg. Och Irene Molina, professor Irene Molina, som började använda det här begreppet när hon gjorde sin avhandling om den rasifierade staden. Och sen har det här begreppet börjat användas mer om att människor också rasifieras. Right? Så det är
väldigt, hon var den som tog begreppet i Sverige.
Hon var den person som racialization, hon gjorde om det till rasifiering. Precis. Och det är ett väldigt användbart verktyg, för vi går bort ifrån idén om så här ras som ett biologiskt faktum, för det har aldrig varit det. Det har alltid varit en konstruktion, en social konstruktion. Alltså det har varit allt ifrån ledande vetenskapsmän och andra institutioner som har liksom byggt upp idén av att det finns negativt värde vid svarthet och positivt värde vid vithet och så vidare och så vidare, för att legitimera expansion och kolonisering ett verktyg för att rättfärdiga omoraliska interventioner i världen, helt enkelt. Så det, jag ville bara markera det, nu kanske det blev lite blajigt här, men jag ville bara markera att det är det jag pratar om när jag säger rasifiering och vithet och sånt. Det är därför vi...
Jag tänker så här, låt oss gå in lite mer på just ord.
Ja.
För ord och kunskap tar in oss i rummen.
Verkligen.
Och jag tror också så här, nu förstår jag mer än tidigare vad ens föräldrar menade, att man måste kämpa dubbelt så mycket. För att det är så många lager man måste ta sig igenom av diskriminering, rasism, undermedveten, människosyn, alltså så här, hur folk uppfattar den. För mig kan det också, vi har kommit in på det också, men det kan påverka ibland hur jag rör mig i ett rum eller när jag går in i en butik, när jag tar upp en vara. Så här, jag tar aldrig ner min hand om det är en liten vara, för då tänker jag så här, tänk om någon tror att jag lägger den i fickan.
Så jag får alltså rysningar när du ser
det. Ja, men det är så sjukt, för det har varit någonting jag alltid har gjort tills jag insåg, vad gör jag? Och hur tänker du, för ordet finrum, man pratar alltid om som att det vore en så här, jag flyttade från Tensta till Södermalm, jag tog mig från det här rummet till det där rummet.
Det där är jag, men ju.
Jag vet, men det var en diss. Men det jag försöker säga då är att varför måste man in i de här finrummen som kanske inte är så himla fina egentligen? Utan det är bara också på samma sätt som förorter har ett stigma, så har finrummen någon slags mystisk myt kring sig att det ska vara kul. Jag har aldrig haft roligt i ett finrum. Och då har jag varit i många finrum.
Vi har ju varit i många finrum tillsammans.
Exakt. Alltså, och stått med politiker och stått med... Jag har aldrig haft kul.
Nej.
Så vad är den här besattheten av att man vill in i finrummet för att man gör en klassresa versus ras? Vad tänker du?
Jag tycker finns så många lager på det här. Men jag tror att det första är att rasismen reglerar rörelse. Alltså det ska man ha med sig som ett maxim. Det betyder inte att det är den enda faktorn som gör det. Men det du beskriver känner jag mig jättemycket i. Att, att mitt rörelseschema förändras beroende på i vilket rum jag är. För att jag är aktivt medveten för att det här är det jag jobbar med. Men ibland är det att jag är undermedveten kring min omgivning. Att okej, nu är jag på en plats där jag tolkas som en främmande kropp och jag måste agera därefter. Och det här är egentligen en återvändsgräns. Jag vill uppmana folk att sluta med det, men det är också lätt än det att det går inte att försöka motbevisa stereotyper en återvändsgränd, för att stereotyper är per definition falska. Men om jag går ofta runt och tänker på hur kan jag framstå som så icke-hotfull som möjligt. Det resulterar till exempel att jag ler oftare. Jag har speciellt märkt det under den här pandemiperioden när jag föreläst digitalt. Där man ser sig själv där. Så ser jag hur mycket jag ler. Alltså det är verkligen, och jag vet att det är undermedvetet sätt för mig att signalera att så här, jag är snäll. Jag är ofarlig. Och även när jag pratar om saker som borde göra mig upprörd. så kan jag liksom le och vara väldigt så här, softspoken. Jag vet inte om det finns ett bra ord för det på svenska. För att jag har historiskt sett haft så många erfarenheter av att jag tolkas som aggressiv och farlig. Och det finns en sån etablerad stereotyp av svarta kroppar. Speciellt svarta män som hotfulla och farliga. Och så det här är saker jag försöker tänka på. Vad gäller det här med rum, så tänker jag att jag håller med dig det du säger. Man ska inte... Det finns ett problem med att vi romantiserar vissa rum och stigmatiserar andra. Jag ser också det som en demokratisk rättighet. Du minns när vi höll på med Revolution Poetry och vi gjorde saker tillsammans. Hela grundidén var ju att det var vår demokratiska rättighet att ta plats i offentligt finansierade institutioner.
Mm.
Och vi ville uppmuntra icke-vita ungdomar från miljonprogramsområden att säga, det här är också er stad.
Mm. Kan inte du berätta lite bakgrund?
Ja, men när vi gjorde grejer ihop, alltså, du var ju med och grundade Revolution Poetry och så kom jag in som en eftersläntrare.
Som en slags poesi.
Det var en poesiscen med någon så här demokratisk idé kring att skapa en inkluderande plattform.
Exakt.
Också för att det är så mycket talang i de här miljonprogramsområdena, men som inte tas upp och som inte heller alltid respekteras som konst ju. Så det var många av de här sakerna som gjorde att vi tänkte, men det här måste vi göra. Då var liksom en grundläggande idé var att det är klart att våra kroppar ska ta plats på Dramaten och på Kulturhuset och sådär. Det här är dessutom det faktum att de är offentligt finansierade. Mm. Så är det så här, det ska vara en självklarhet. Men sen finns det ju också, här kan ju internalisering vara ett intressant begrepp. Det finns ju, när jag växte upp, det var ofta att många av oss kände så här, det där är ingen plats för mig, det där är ingen plats för mig. Jag ska inte vara där, det här är min plats. Alltså, det finns ju också en sån problematik att många av oss tänker att här är vart jag hör hemma.
Mm.
Och det är okej att känna tillhörighet, men det är också viktigt att vi inte hjälper segregationen på traven, om man så vill. Och det här använder jag med stor försiktighet eftersom segregation är inte ett individuellt val, obviously. Men jag menar...
vissa tror ju det.
Vissa tror det, ja, det är ju så här, det är en hel forskningsdisciplin kring det. Men det är det ju inte, ska vi konstatera. Men att jag ser ett värde i att vi utmanar systemet på det sättet. Och jag försöker göra det på alla sätt och vis. Men det är också uttröttande och uttömmande. Alltså, jag kan känna mig helt slut efter att ha varit den enda svarta i ett vitt rum. Speciellt eftersom i mitt jobb ingår också att prata om vithet och rasifiering. Det är komplexa och djupa svåra ämnen. Så jag kan känna mig helt färdig när jag kommer. För då är det så, okej, nu har jag på mig den här kostymen. Liksom. Och sen måste jag ut ur den. Annars blir jag... Alltså, och det är ofta jag går in i rum som homogena, även om jag börjar vänja mig mer, där jag bara liksom så här, att det finns en förväntan om att jag kanske kan bli utsatt för diskriminering. Mm. Det gör att kroppen är i beredskap. Även om det inte kommer att ske, så är det, och det är det här de menar när de pratar om minoritetsstress. Vi går runt och känner stress och liksom bränner kroppsliga resurser. Och det här har ju så här fysiologiska återverkningar. I form av att vi liksom producerar så här stresshormoner och sånt. Och då blir kroppen förbereder sig för stress när det kanske inte är rimligt att den gör det. Så den vet ju inte det, skillnaden. Så det är också, jag tycker det är viktigt att prata om det så att man kan berätta om hur det kan vara att uppleva Sverige från en icke-vit kropp. Och jag börjar märka att det finns en större mottaglighet för det. Det är så jag har lärt mig om hur det är att vara kvinna till exempel. Jag är ju liksom en heteroman. Och djupt privilegierad i de sambanden. Jag är också jag har inget funktionshinder heller. Så det gör så att jag har märkt att när jag promenerar runt med folk som har barnvagn, då har jag tänkt så här, shit vad otillgänglig den här staden är. Mm. Men det har krävt att jag måste promenera med någon som har barnvagn för att se det. För om du inte drabbas av hindren, så ser du inte hindren. Det är ofta så människor gärna funkar. Så jag tror
tänk
att
det på finns... en AI-grej.
Ja, exakt.
Så här känns det att vara.
Ja, men exakt. Du börjar redan tänka i så här affärslösningar.
Exakt. Like it. Alltid.
Men det försöker jag skicka med liksom, så här, som en så här normkritisk hemläxa. Typ, att så här, försök att tänka på saker som du inte normalt tänker på. Och ett bra sätt att göra det är det som forskare kallar för empatiskt lyssnande. Det vill säga att du lyssnar empatiskt på människor som har andra förutsättningar än du. För att kunna förstå hur det kan vara till exempel att uppleva världen som kvinna eller som svart kvinna, herregud. Och det är så jag har lärt mig. När jag växte upp, jag funderade aldrig på... intuitivt tänker jag inte på att sätta mig i baksätet av en Uber sent på kvällen. Förstår du? Men när jag får höra så här vittnesmål från kvinnor, att de känner oro kring det.
Mm.
Det får mig att förstå. Okay, jag är extremt privilegierad här. Mm. Men det får mig också att lära mig om hur andra människor upplever världen.
Mm.
Och jag tror att det är jätteviktigt. Och då tror jag det är viktigt att vi har de här samtalen. Så jag hoppas liksom människor som lyssnar här, som tillhör vithetsnorm, eller som är bärare av vita privilegier, tänker att oj, jag tror att det kan öka empatin och perspektivtagande. Det är mitt mål i alla fall. Att man ska börja tänka, Ja, är det så här det kan vara att uppleva samma stad alltså? Mm, vi snackar om samma land och samma stad. Mm. Vi bor bägge inom radiet av kanske liksom 300 meter. Men så här upplever jag Södermalm. Hur upplever du Södermalm? Mm. Right? Mm. Och därför tycker jag språk och de här konversationerna är jätteviktiga. Och jag är också fett glad att du också vågar lyfta upp det du går igenom. Jag säger våga för att det krävs mod att göra det. Mm. Att blotta sig och vara sårbar och berätta att okej, det här går vi igenom. För vi vet ju inte vad repressalierna blir.
Det sista man vill är att någon ska tycka synd om en. Exakt. Det är absolut inte det handlar
nej,
om.
Nej, exakt.
Det handlar om en rättighet.
Ja.
Att bara ha rätten till att få vara i staden. Rätten till att få tillgång till staden. Mm. Oavsett vart du bor i den.
Absolut.
Oavsett vilken plats du är på väg till. Och jag tror att många tänker inte på just den grejen. Du svarade egentligen på nästa fråga som jag skulle ställa.
That's what I do.
Ja, det är den. Före din tid. Men när folk... Jag fick en fråga. Nu kom jag på en liten anekdot. När jag gick på KTH så var det en kille som gick runt och gjorde någon undersökning för Boverket.
Mm.
Helt vanlig snubbe. Alltså han pluggade inte på KTH utan han gick runt och bara frågade studenter. Vart bor du? Vart bla bla bla. Lite frågor. Sista frågan är då. Vart vill du bo? Så jag bara, va? Han bara, vart vill du bo?
Mm.
Jag bara, jag kan inte välja vart jag vill bo. Jag bara, vad menar du? Han bara, jo men det är klart att du kan. Jag bara, nej jag kan inte välja vart jag vill bo. Alltså det gick inte in i hans huvud att människor inte kan välja vart de vill bo. De kan inte, jag tror inte många fattar att jättemånga människor har inte råd med ett SL-kort och röra sig genom kollektivtrafiken i staden.
Mm-hmm.
Alltså sådana här grejer, det är därför också många beslut som när det kommer också till stadsplanering, så hur man utformar platser. Många beslut tas av folk som inte har någon förankring till verkliga människor. Och folk som rör sig i staden på ett helt annat sätt än vad de gör.
Yeah.
Och det är därför det blir sån diskrepans mellan beslut och hur folk upplever att besluten verkligen tas över deras huvuden.
Får jag bara jacka på den här anekdoten? Jag hade ett uppdrag på stadshuset. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, om inte jag misstar mig. Och jag skulle vara en critical friend, vilket jag älskar att vara. Mm. Så på det sättet, liksom, shout out till dem som bjöd in mig. Det var, min roll var att vara liksom den här störiga rösten. Och säga så här, har ni tänkt på det? Har ni tänkt på det? Och då sitter vi där och de planerar att bygga nya bostäder i Tensta.
Mm.
Alltså jättevackra bostäder, du vet. Det var liksom så här gräs på toppen, alltså, det var så här, för mig var det framtiden alltså, förstår du vad jag menar? Jag är en urban person alltså, på sistone började jag lära mig så värdet av natur. Jag bara tänkte så här, okej, ser bra ut så här, det var cyklar här, cyklar där och jag bara, jag köper visionen, det här ser fantastiskt, jag skulle vilja bo där. Jag bara, så ställde jag en väldigt enkel fråga, jag var så här, är det blandat boende? De bara, vad menar du? De bara, jag bara, är det bara bostadsrätter eller hyresrätter? De bara, är det bostadsrätter? Jag var så här, hur kan inte någon ha ställde den frågan.
Mm.
Och sen började vi snacka om priserna också. Det var så här, det var skyhöga priser. Jag bara, alltså det är därför, precis som du säger, människor måste vara i rummet när det tas beslut så här, som påverkar direkt deras framtid. Det är inte bara en demokratisk fråga. Det är också en fråga om att skapa relevanta produkter och tjänster. Det är en kombo. Men i första hand är det precis som du säger, det handlar om rättigheter. Alltså rätten till staden. Den måste vara ovillkorad. Och jag ville bara komma in med den. För jag tycker att det var en sån perfekt anekdot. Alltså.
Ja, verkligen. För det där, jag läser i väldigt många rapporter. Och många skriver så här, i koppling till social hållbarhet. Blanda hyresrätter och bostadsrätter när ni bygger nytt. Men det är inte en förutsättning för att det ska bli blandat ur ett socialt perspektiv.
Precis.
För att hyresrätterna är dyra, bostadsrätterna är dyra. Mm. Alltså det finns ingenting. Det är som att säga två helt vitt skilda saker. Man kan hitta strategier för att skapa billigare this and that, men att stoppa in bostadsrätter i Tensta betyder inte att det kommer bli mindre homogent.
Ja, det är intressant. Alltså exakt, att man måste tänka på, det är så många faktorer och så här, hålla levande hela tiden. Får jag säga en annan anekdot som jag tänkte på nu?
Ja.
På tal om det här med att om du bygger ett rum, nu använder jag rum i både bokstavlig och metaforisk bemärkelse, utifrån en normativ blick, så finns det alltid en risk att du konstruerar exkluderande platser.
100%.
Så jag fick ett kontor på Gamla stan. Mm. Eller fick, jag hyrde den.
Mm.
Och det var jävligt dyrt, kan jag säga. Så folk inte tror, det här kan bli annars. Typ de här invandrarna får en massa saker från
du vet,
exakt, det var inte så. Mitt företag hyrde den. Och Gamla stan är på många sätt och vis ett otillgängligt område.
Mm.
Alltså, jag ska villigt erkänna att det hade jag inte riktigt tänkt på när jag tog den. Men det är kullerstenar, det är liksom backe upp och backe ner. Och det är så här, det är inte, alltså, det var det byggdes för, jag vet inte hur länge sedan. Det är så här, jag tror inte att de tänkte på så här, det här ska vara, eller obviously tänkte de inte på att det här måste så här, det får inte diskriminera folk på grund av funktionsnedsättning till exempel. Så jag är fett hypad över det här, och jag skickar ut på Facebook och så säger jag så här: tjena allihopa, du vet, jag har skaffat kontor, jag är fett glad, jag vill att så här, kom och säg hej, ta en kaffe, alla är välkomna, skriver jag. Och jag skriver alla är välkomna, jag menar det. Men någon skickar ett brev och säger så här, ett DM-brev.
Vad
sjukt. Det var på Facebook, det var digitalt, det var ett DM. Skriver så här, jag kommer jättegärna. Sen sa han så här, är det tillgänglighetsanpassat?
Mm.
Och det slog mig då, jag tänkte så här, jag har inte ens tänkt den tanken. Självklart är det inte tillgängligt, det finns ingen hiss. Alltså det är otillgängligt att ta sig dit.
Mm.
Så att när jag säger så här, alla är välkomna, så menar jag det. Men alla är ju inte de facto välkomna.
Exakt.
Eftersom,
att välja.
Ja, exakt så. Bo? Så att, så sa jag så här, vet du, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag bara, tack för att du så här, informerade mig om det här. Det var en blind fläck hos mig. Och det har att göra med att jag har inte upplevt världen i rullstol någonsin.
Mm.
Så det är liksom de facto inte ett problem för mig. Och då brukar jag säga så här, ett problem kan vara ett problem även om det inte är ett problem för dig.
Mm.
Och det kan vara jävligt svårt att få in ibland. Jag brukar, i en bok jag skriver nu, så kallar jag det för så här, privilegieproblemet.
Mm.
Det är att så här, vi tenderar att inte se problem och det inte drabbar oss aktivt.
Mm.
Och det är djupt mänskligt, men det är också det vi måste träna. Alltså vi måste ägna oss till hjärngymnastik, börja fundera. Till slut så går jag till hyresvärden och säger så här, du, det här är vad jag har fått från så här, potentiella gäster. Vad händer med hiss? Då sa han så här, vi får inte bygga på grund av...
Ja, det är blåklassat.
Ja, exakt sådana grejer som du kan inte göra. Och då sa jag så här, jag är ledsen, men då fick jag göra en ansträngning. Då sa jag så här, men jag träffas gärna utanför.
Mm.
Någonstans där du kan välja. Och det är faktiskt det som krävs när vi bygger rum eller platser. Om det är så att vi inte kan designa dem så att de är inkluderande för alla kroppar, då får vi göra liksom en insats utöver det ordinarie. Och det är inte säkert att människor är tillräckligt motiverade att göra det. Och så det är också en motivationsfråga.
Verkligen.
Så för att göra den här anekdoten ännu längre, så när jag skulle ta kontor nästa gång, då hade jag med mig den här frågeställningen. Är det tillgänglighetsanpassat? Kan människor som är rullstolsburna ta sig in? Då hade jag lärt mig en läxa. Så förhoppningsvis så kan du när du gör de här felstegen, vilket du kommer att göra, så kan du liksom baka in det i ditt huvud. Att säga, okay, nu måste jag liksom jobba upp det här.
Mm.
Och det är det här som forskare kallar för ett reflexivt förhållningssätt. Det är att du reflekterar kring dina egna privilegier, rummet. Att, är det så att du designar produkter eller tjänster baserat på egna behov? Att reflektera kring det. Så när du har det reflekterande förhållningssättet, då ökar du möjligheterna för att ha det empatiska lyssnandet.
Mm.
Och det empatiska lyssnandet leder oss till perspektivtagande. Så att du går tillbaka till den här trötta diskussionen om tolkningsföreträde och så här, kan inte en person som är vit skriva en berättelse om svarta? Alltså det är så här, jo, men då måste du öva upp de här sakerna.
Ja.
Det är det vi begär. Alltså det är utmaningen, att vi måste jobba upp det här empatiska lyssnandet och föreställa oss, hur kan det vara att uppleva världen
exakt
i kropp X. För att kunna göra det så måste du lyssna. Vad säger människorna själva?
Mm.
Och vi var inne lite grann på det här med medborgardialoger. Alltså,
precis,
då måste de verkligen vara medborgardialoger. Mm. Det är inte så att komma in, liksom, säga en sak och sen säga jättebra så går vi vidare. Mm. Utan då måste de här dialogerna vara på riktigt. Och de måste leda till varaktig och riktig förändring.
Och också det här, just det här ordet ansträngning fastnar i mitt huvud. För att det handlar om att vara uppsökande.
Ja.
Ingen kommer komma och knacka på din dörr.
Nej.
Och bara, här, varsågod, det är det här du behöver.
Ja.
Om man ska göra en ansträngning, då behöver man uppsöka information.
Exakt
eller ha en vilja att. Och det är inte säkert att alla människor har det. Men man har också ett ansvar när man jobbar med vissa saker. Eller när man ska bemöta en människa på ett fik eller whatever. Bara vara mänsklig.
Precis.
För att jag tror också att det handlar om så här, man blir så fast, jag brukar prata om det här ganska ofta, man är så fast i sin arbetsperson.
Mm.
att så här, vara en tjänsteperson eller konsult eller entreprenör. Och i det dagliga arbetet glömmer vi att vi är bara vanliga människor som har en intuition, vi har ett hjärta, vi har känslor.
Absolut.
Och att använda dem också när man jobbar, då blir resultatet bättre.
Yeah.
Ja,
men det, punkt. Ja, men punkt. Det är ett bra ställe att lägga punkt på. Men det är just det här, ett nyckelord där, uppsökande arbete. Ett annat ord är liksom är du motiverad nog?
Mm.
Att där, för det här är liksom, det kräver sin beskärda del av det kognitiva bandbreddet. Och det kräver också alltså, en emotionell insats, en emotionell investering. Att du måste verkligen känna att jag bryr mig tillräckligt mycket för det här. Alltså det jag kan skicka med det är att jag lovar att du blir en bättre person.
Mm.
Och du kommer få liksom multipla glasögon som du kan se värde med. Det gör det rikare.
Mm. Förhoppningsvis är det inte glasögon utan en del av näthinnan.
Absolut. Ja. Well, look at you. Alltså jag sitter här och briljerar. Okay. Nej men exakt så. Så att jag tror verkligen att... och när man pratar om insatser så är det... Kolla, jag noterade till exempel att du sa tjänsteperson. Du kunde sagt tjänsteman.
Mm.
Men jag utgår ifrån att det var ett aktivt val.
100%. Men det är aktivt tills att det blir en del av ens DNA. För jag, nu säger jag det naturligt. Ja.
Man kan börja med så här små, enkla saker. Mm. Som att så här, se över sin vokabulär.
Mm.
Därför att liksom, språket är
med. Det är inte så svårt.
Nej, det är inte så svårt. Nej. Och språket är med att skapa verkligheten. Liksom, så här, och du slutar säga... färgade om svarta personer och utgår ifrån att så här, vit är en icke-färg och att så här, alla andra som bryter mot normen är typ så här, är någonting medan så här, vit är bara är liksom. Du kan bara börja så här, du kan börja så här, mönstra ut vissa begrepp som är också så här, deskriptivt intetsägande. För när jag var barn så hade min lärare sagt så här, jag var ute och käkade middag med några färgade, jag var 9 år, jag var, vilken färg hade de? Så här. Det är dålig stämning.
Jättedålig.
Men rosa, till min lärare, blå, exakt. Min lärare, till hennes försvar så var hon väldigt mottaglig.
Ah.
Och var så här, jag hade inte tänkt på det där.
Nej.
Och det är de här stunderna vi ska bevara. Det är det här när vi får en insikt som man inte riktigt har tänkt på.
Mm.
Alltså, man har ju olika sätt att reagera på det. Vissa människor de blir ännu mer så här, jag har alltid sagt så. Det är alltid hetat, dadada. Du blir den här bulldozen. Eller så kan du vara så empatisk och tänka så här, vet du, jag har inte tänkt på det. Låt mig ta med mig det här. Och låta det här liksom processa i min hjärna.
Ja.
Jag kanske har lärt mig någonting nytt. Jag har haft många situationer där jag har varit så här, oh shit, jag inser hur korkat det där var.
Mm.
Alltså jag har ju lärt mig med åren att jag är man.
Mm.
Alltså det låter jättekonstigt, men alltså, jag har inte reflekterat så mycket när jag var yngre. Nej,
för du behöver inte det.
Jag behöver inte det, precis. Gör. Exakt så. Världen påminner mig inte på mer eller mindre våldsamma sätt att du är man.
Mm.
Så jag har tränat min egen hjärna för att jag ser ett värde. För att om jag menar allvar med att jag vill vara demokratiagent och vara inkluderande, så måste jag bidra aktivt. Mm. Alltså en bok som jag rekommenderar är Ahmeds Att leva feministiskt.
Mm.
Det räcker inte att deklarera jag är feminist.
Hon är skitgrym.
Hon är riktigt grym. Hon är en ikon.
Mm.
När jag började läsa den så tänkte jag så här, shit, det här är jag under många etapper under mitt liv. Liksom. Mm. Alltså, att bara säga så här, oh jag är feminist, men vad är det i dina handlingar som är feministiska? Mm. En feministisk handling kan vara att du lär dig att markera manlighet.
Mm.
Alltså på tal om rum. Idag är jag mycket bättre på att märka att det är ett manligt rum jag är i. Och då kan jag ställa en enkel fråga som, varför är bara män här?
Mm.
Alltså det kan finnas en rimlig anledning till varför vi bara är män här. Det kanske är en killmiddag. Där vi ska diskutera toxisk maskulinitet.
Men i ett styrelserum så är det
exakt. Mer alltså, men också en WhatsApp-grupp. Det är också ett rum. Jag vet att exakt. Vi ska prata lite om digitalisering. Mm. Nu har jag blivit bättre på att säga så här, varför är vi 7 män i den här WhatsApp-tråden? Hur blev det så här homosocialt?
Ah.
Och vad innebär det? Stänger vi ut andra kroppar?
Mm.
För att i många av de här rummen så pratar vi ju typ så här, vi tipsar varandra om så här investeringar. Alltså det är ju det sker ju transaktioner där. Så att, och det betyder att någon miss out.
Mm.
Så att jag har blivit bättre på att säga så här, grabbar, varför är vi bara grabbar?
Mm.
Och det är det jag begär av till exempel människor som tillhör vita, som att kunna gå in i ett rum och säga, här var det jävligt vitt.
Mm.
Varför är det bara vita män här?
Mm.
Det är inte för att peka ut individer, det är för att analysera och påpeka att här finns en ohälsosam koncentration av makt kopplat till kön eller hudfärg eller både och. Så att jag vill verkligen skicka med det där att det handlar om att det är inte att man är så här besatt av ras, vilket det i vissa utsträckning är. Eller, precis. Det är att liksom lära sig att analysera makt och påpeka det.
Mm.
Och det är vad jag vill från en person som vill alliera. Det är att du går in i ett rum och så säger du så här, oh, ja, alltså, vi är en en myndighet. Vårt uppdrag är att vara tillgängliga och demokratiska. Varför är det bara vita medelklassmänniskor här?
Mm. Verkligen.
Bara ställa den frågan, den är fett disruptiv på ett bra sätt.
Vi ska prata om en sista grej. Jag tänker att...
Precis när vi börjar komma igång. Vi börjar stänga diskussion. Vad händer här alltså?
Vi pratade om det. Det är för att ge folk en cliffhanger.
Fair enough.
Mm. Vi pratade om det lite på vägen hit.
Ja.
I att så här, man kan inte bara göra saker för sakens skull. Utan det måste alltid finnas en mening i vad man gör. Till exempel samarbeten med företag eller uppdrag som man gör. Och jag tror att... eller jag tror inte. Men jag vet att både jag och du... vi är aktivister på ett sätt som inte är det man tänker sig kanske mer förr. Att så här, torgets plats i staden och torgets plats i hur man demonstrerar, hur man för ett politiskt budskap. Utan vi kanske gör det på ett mer diplomatiskt sätt än politiskt. Men någonting jag reflekterade över var just förhållande till... Alltså the space av internet. Så platsen som inte är fysisk.
Mm.
Och det är en plats i all bemärkelse.
Yeah,
och ett rum i all bemärkelse.
Verkligen.
Men kan man föra den kampen på riktigt? Alltså mot rasism, mot de frågorna som vi pratar om på nätet. Eller blir det en slags skendemokratisk kamp? För att, jag tänker på två saker nyligen. Yeah.
Mm-hmm.
Dels MeToo-rörelsen.
Ja.
Yeah. Moden till den rörelsen var en svart kvinna.
Exakt.
Och ganska snabbt Tara Burke,
say her name
drop,
precis,
ah, exakt. ganska snabbt så och hon är från Bronx i New York, så man förstår liksom vart den kontexten hon kommer ifrån, vart liksom rörelsen har startats. Väldigt snabbt hijackades den rörelsen på internet av till att bli en vit feministisk rörelse.
Absolut.
Vilket det fortfarande är. Jag känner mig exkluderad i den rörelsen. Väldigt absolut. Mycket. Dave Chappelle pratar om det i sin senaste special också. Sen har vi också Black Lives Matter. Som hijackades av All Lives Matter. Som urvattnade hela meningen med den kampen. Så vad tänker du om internets roll som en plattform som torget var. Alltså för aktivism i den bemärkelsen.
Alltså det här är ett avsnitt i sig själv.
Ja, verkligen.
Men jag ska säga så här, först tycker jag det var jävligt viktigt att du lyfte det där med liksom appropriering eller att det blivit liksom en whitewashing av MeToo till exempel. Att det här är liksom, det finns en historisk kontinuitet i det.
Mm.
Alltså en grej som jag är väldigt noggrann med är att ibland så nämner jag till exempel, jag är väldigt noggrann med att nämna så här, professor bla bla bla. Det är en svart kvinna från USA.
Mm.
Alltså, och då, jag tror att många ibland reagerar så här, varför nämner han hudfärg här, eller kön?
Mm.
Och då är jag noggrann med att poängtera så här, jag använder det för att det är relevant. Jag säger det för att det finns liksom en historisk struktur där.
Mm.
Kvinnor överlag, och svarta kvinnor i synnerhet, och icke-vita kvinnor, marginaliseras och osynliggörs från historien. Och därför är det noggrant att markera och nämna att det här är faktiskt... Ett bidrag från svarta kvinnor till exempel. Så det är en grej man kan tänka på apropå det här med tips. Och sen vad gäller internet som en arena eller torg för politisk aktivism. Jag tror absolut att den har en roll. Jag tänker på när vi umgicks mycket 2010-11 typ.
Mm.
Då brukar vi göra så gemensamma alltså fysiska aktiviteter brukade vi göra. Men vi använde ju liksom Facebook och Instagram, fanns inte ens då tror jag, för att marknadsföra våra event. Så vi lyckades ju, tycker jag, framgångsrikt att översätta vår digitala aktivism till alltså, en fysisk arena.
Mm.
Så jag tror att det finns jättegoda möjligheter att göra det. Finns risken att man ägnar sig åt det som kallas för slacktivism?
Mm.
Jo, så är det. Alltså, eller att det blir att du kanske bara ägnar dig åt opinionsbildning. Jag ska inte säga att det är bara, för att det är också jätteviktigt. Jag försöker se det som ett ekosystem. Det här, och att olika aktörer har en roll att fylla. För mig är det viktigt att det jag gör online materialisera sig också i det fysiska rummet, om man så vill. Men jag är inte säker på att det alltid blir så. Men det här är alltså... Det finns så mycket att säga om det här. Men jag skulle säga så här, jag har en slagsida mot en positiv känsla kring alltså digital aktivism, om man så vill. Men sen Sen är det så här, det regleras av så här, jättar som Facebook och sånt. Och de har en, jag tycker att de har en tveksam samhällsanalys för att uttrycka sig diplomatiskt. Mm. Jag har till exempel märkt att jag kan inte längre skicka mina annonser på, de blir nekade på grund av politiskt innehåll. Och det är för att jag använder till exempel rasrasifiering i ett pedagogiskt utbildande syfte.
Mm.
Och det släpper inte deras algoritmer eller deras moderatorer igenom. Så effektivt så blir det egentligen att jag marginaliseras. Och det finns en diskussion kring liksom att så här, svarta aktivister, speciellt svarta kvinnliga aktivister, marginaliseras av Instagram och Facebook. Jag skulle vilja se så här, forskning kring det så att man verkligen kan rama in det med vetenskapliga belägg och så vidare. Men det är ingen snack om saken om att det finns sådana. Alltså, nu är jag väldigt snäll i min analys, oönskade effekter av det. Mm. Så jag menar, sen de började jobba mer aktivt med stevia, hate speech och bla bla. Det är en väldigt klumpiga verktyg man använder, för att jag skickar ju ut saker som jag tycker är samhällsförädlande. Det här är viktiga saker som vi pratar om. Och då måste jag säga saker som ras eller rasifiering eller vithet i ett utbildande syfte, i ett antirasist syfte. Så att om du skapar mekanismer som så här, använder så här grovhuggna tekniker för att hålla rummet rent från typ hatbrott, då blir det ingen bra. Så det är väl någonting jag skulle vilja gräva lite mer i. Men det är mina erfarenheter och andra aktivister som jag har pratat med som upplever samma typ av, alltså en form av nedtystning blir det.
Mm.
Jag vet inte om det svarade på någon av dina frågor, men...
Jo, men det är absolut. Jag är väl ute efter att försöka förstå. Jag tror inte att det är någonting som det finns mycket forskning på.
Nej, precis. Jag tror inte heller. Jag har i alla fall inte kommit i kontakt med det än så länge. Men jag tror rimligtvis att det kommer komma mer. Med så här, nu det här med på The Journal podden, Wall Street Journals podd, de har ju en serie om the Facebook files.
Mm.
Där de pratar om allt som har hänt kring Facebook. Jag skulle rekommendera att man lyssnar på den. Och då får man liksom en tydlig inblick kring i så här. De berörde här bland annat. Mm. Och det fanns en del episoder under BLM också. Där jag tror att jag kan skicka de här episoderna, så kan du lägga ut dem om du vill.
Mm,
där de pratar till exempel om liksom hur det här drabbar svarta aktivister på ett negativt sätt. Så det finns ju en sån diskussion. Så det är de sakerna jag har tänkt lite mer på. Men just det här med internet som ett rum för motsegregation, om man så vill. Alltså det är intressant. Man behöver prata mer om det, tycker jag.
Verkligen.
Det fick mig att börja tänka på nya sätt.
Liksom. Ja, vi kommer nog ha en intressant diskussion på väg härifrån.
Ja, 100%.
Tack så jättemycket.
Tack för att du själv. Kom. Tack för att jag fick komma.
Bra samtal. Fett
roligt, tack. Fint.
Tack för att ni har lyssnat. Och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.